Välkommen tillbaka till just till dig som lyssnar här och nu. Det här blir alltså sista avsnittet för säsong 5. Finansieringen är slut, men jag känner bara, jag bjuder på det här avsnittet. Ja, bara för att jag älskar det här. Det här som jag håller på med. Det är så himla härligt och jag är så otroligt tacksam för vad samisystrar har blivit och att jag får göra det här. Det är fantastiskt att tänka på hela den här, alltså vart började jag? Jag började från en idé, från ett tomt ark och har skapat någonting fantastiskt som jag tycker att samisystrar har blivit. Ett forum för samiska kvinnor och ja, jag vill bara rikta ett stort tack till dig som lyssnar. Som gör det här möjligt. För att om ingen hade lyssnat så hade det inte varit någon idé att hålla på med podden. Och även ett stort, stort tack till alla ni kvinnor, fantastiska samiska kvinnor som har varit med i podden. Och som kommer att vara med. Alltså utan er så hade det ju heller inte blivit någonting. Så att det här är ju en kombination av allt det här. Och jag känner mig tacksam, ödmjuk och otroligt lycklig som får göra det här. Jag vet inte så mycket om framtiden. Jag hoppas på mer finansiering. Och ja, men följ mig på sociala medier. Jag heter ju samesystra där då. För att få veta vad som sker framöver. Jag vet inte i dagsläget. Vi får se vad som händer. Ett sätt att stötta poddens framtid det är att bli Patreon. Det finns 3 nivåer. Den lägsta nivån det handlar om att donera 18-19 kronor per månad. Sen finns det en annan nivå på, kan det hamna på 55 kronor i månaden. Då får man lite mer exklusivt material. Och sen en högre nivå för den som känner att den har. Ja, men den brinner verkligen för samisystrars framtid. Och har kanske lite extra kapital. Men gå in på min hemsida, samisystra.se. Och där finns det en flik som heter Bli Patreon. Där kan du läsa mer om hur det här går till och vad det innebär. För den som inte har möjlighet till det här så finns det ju 1000 andra sätt att bidra till framtiden av samisystrar. Och det är det lilla. Alltså det lilla kan betyda så mycket för det stora. Så om du gillar podden, alltså följ mig på sociala medier, dela avsnitt, tipsa till andra, tryck på hjärtat på inläggen, dela på stories, berätta om podden. Alltså ge som förslag till arrangörer om att ja, men det finns något som heter Samisystra Live där vi kan ha poddsamtal live eller andra häftiga grejer. Jag är ju jätteöppen för allt möjligt och är oftast väldigt positiv till nya spännande saker. Så att det finns ju den vägen att gå också. Om du som arrangör lyssnar och gärna utanför Sápmi också. Det hade varit jättekul att flytta Samisystra Live till en arena utanför Sápmi. Ja, fundera på den. Det här avsnittet då, sista avsnittet med Maxida Märak. Jättefint avsnitt. Alltså jag älskar det. Jag älskar att hon har så bra åsikter och ja, hon har tänkt till. Hon har mycket vettigt att säga. Vi pratar om hennes artisteri. Om det här att våga ta ställning. Alltså vi måste göra det, vi som bor i den här delen av världen. För vi har möjlighet till det. Vi pratar om kändiskapet, alltså jag är så nyfiken på det. Så det var jättekul att jag fick fråga kring det. Ja, men in och lyssna mer, jag ska sluta babbla och ja, enjoy your listening. Välkommen till podden, Maxida Mära.
Tack.
Kul att du kunde vara med mig så. Det var lite kort varsel, kan man väl säga. Hur mår du idag?
Nej, men jag mår bra. Jag är lite stressad. Jag är på packar. Jag ska få till Stockholm imorgon och hela min releasevecka börjar ju, som är jättemycket jobb inför det. Jag repar in mitt hela nya album och förbereder lite tv-saker och förhandslyssning på Rigoletto på tisdag och lite så genrep med publik och intervjuer och reportage. Och sen är den hela stora releasen nästa lördag då.
Mm.
Så att nu far jag imorgon och kommer bara vara i en bubbla där ett tag.
Mm. Tänka mig. Mm. Ja, kul att du kunde ställa upp.
Ja, ja, ja. Alltså det är ett kaos här bakom med alla packningsgrejer.
Jättekul. Ja, men vad ska vi prata om? Ska vi prata om det?
Det bestämmer du, ja. Tänker jag.
Ja, men det finns ju en del saker som jag är intresserad av. Och det är egentligen den där ingången in i den här branschen, i musik och artisteriet. Alltså vart kom det ifrån? Hur började allting?
Alltså klyschigt att säga, men jag har väl alltid, eller jag har alltid varit liksom en väldigt alltså en person som står på scen. Alltså sen jag var, alltså föddes typ, så har jag aldrig haft något problem med det, så jag vet inte vad scenskräck är. Jag har som inte haft någonting som har varit svårt när det har kommit till den biten, utan det har varit enkelt. Allt det kreativa har kommit enkelt för mig, vilket såklart underlättar. Det har jag inte behövt liksom jobba mycket på. Så att jag skulle stå på scen på ett eller annat sätt, det visste jag nog hela tiden, men det var väl skådespeleriet som jag tänkte satsa på. Så.
Just.
Och sen så, vilket jag gjorde, jag höll på med det sen jag var liten. Liksom, men sen så var det i vuxen ålder där jag skolade om helt plötsligt till att bli musiker istället på heltid.
Mm. Men vart det, jag körde inte ens något så här, berätta vem du är. För jag känner mig helt övertygad om att varenda en som lyssnar vet vem du är. Där hoppade jag över hela den biten.
Ja.
Tänkte vi dyker bara rätt in på det.
Ja, ja visst. Nej, men jag kan säga att jag är artist och producent.
Ja.
Mm. Det är vad jag är. Det är mitt yrke.
Vart är ditt hem?
Mitt hem är ju, det är, mitt hus ligger i Jokkmokk och mitt hem är väl på massa platser, tänker jag.
Ja, precis.
Mm. Nej, men jag bor i Jokkmokk. Mm. Jag älskar Jokkmokk. Det är min bästa plats.
Just det. Fint. Men uppvuxen i Stockholm? Det.
Nej,
eller?
Det är lite, alltså jag har ju bott i Stockholm också, men uppvuxen i Stockholm blir fel. Alltså nu har jag bott mycket större del norröver än jag har bott i Stockholm faktiskt. Så att, men jag har ju en fot där, och det, jag tycker om Stockholm också, men det är inget ställe att bo på kanske.
Mm.
Men absolut, jag har bott i Stockholm.
Alltså jag försökte fundera också på liksom, när började vi höra om dig? Alltså när slog du igenom? När?
Alltså, jag tror att
det fanns något ögonblick. När du
jag
bara,
tror
nu
väl, ja, det beror lite på vad man menar. Jag tror ibland går man fortfarande och väntar på de där ögonblicken. Man fattar inte vad folk pratar om. För ibland gör jag intervjuer när folk är så här, det var ju 2011 när du, eller det var ju 2020 när du, man bara, alltså alla har sin egen liksom bild och uppfattning om det där. Men jag tänker i Sápmi så vart jag väl kanske ett namn för att jag jobbade på Samteatern lite samtidigt som hela gruvplaneringen i Gallock sattes igång. Så att det gick väl hand i hand att jag blev väl offentlig med att jag hade ett offentligt yrke. Då var man ju som ingen kändis, men jag, det är ju ändå ett offentligt yrke att vara skådis, och att jag blev offentlig PGA, det är politiken. Och sen gick det ju ganska fort från det där, alltså från att jag började hålla på med musik så gick det jättefort, alltså jag började hålla på med det i princip på en gång på heltid.
Mm.
Och så fick det ett uppsving. Så att, men jag skulle gissa kanske när det blev liksom, jag tror Sápmi Sessions var ju kanske första liksom sån grejen som blev. Och det var väl, jag tror fastän vi spelade in där 2013. Och sen så kom ju Sápmi Sisters inte så långt efter. Då var jag ute på turné. Eller de filmade ju mig och Timimi när vi var på turné med, under asfalten ett fjäll. Och den blev ju väldigt stor på SVT, den serien. Mm. Och då i samma veva sommar pratade jag ju.
Just det, är det så och länge sedan?
Alltså det är så länge sedan, va? Man fattar ingenting. Så att jag tror att någonstans där började det väl bli ett namn som folk började se och känna igen. Och att då hamnar man också på massa olika plattformar. Att det var både liksom inom musiken och tv och det politiska. Så att de hjälpte nog varandra på något sätt där.
Mm. Mm. Det här gallock, alltså vi kommer ju inte, vi kan inte se bort om det liksom. Det är, du är väldigt förknippad med det arbetet. Att försöka stoppa den här gruvan.
Ja, det är så konstigt. Det har också hållit på så länge nu att det är verkligen det är sånt jävla ok. Det är sånt där som jag känner man kommer behöva leva med resten av sitt liv. Också för att jag jag tror aldrig att det kommer man tror ju på det goda och att det kommer segra, men att vi för någon gång ska kunna slappna av och inte behöva konstant försvara friheten till våra liv, liksom, det tror jag inte. Så att det hela den historien känns som att säga, ja, det där är en lott i livet som man kommer dras med tills man dör säkert. Alltså du vet, tar man demokratin för givet en sekund och tar sig ifrån det. Så är det ju.
Precis. Ja.
Och Gallo kan ju prata om så jävla mycket. Jo, det är som att jag heter Maxina Gallockmära, känns det som.
Ja, nej, men det som du säger. Och hela den här rättighetsgrejen också, att hela tiden liksom. Ja, men jag tror inte folk förstår som inte lever i det.
Nej, inte alls.
Nej. Jag hörde på en intervju, den är ganska nyligen med dig och var det på P1 eller något
sånt. Ja, just det, söndagsintervjun, P1.
Mm. Ja, och jag tänkte så här, jag hörde på den i natt och jag tänkte, shit, oj, här är det något att lyssna på.
Vad kul.
Och så, den var jättefin. Och samtidigt så var jag så provocerad av de här frågorna och hela den här grejen, att alltid så här behöva försvara.
Alltid.
Förklara, och att folk förstår ju inte. Går inte ha gruva samtidigt som renskötsel, alltså det går i samverka och bla bla bla, hela den här grejen.
Ja, det är ett fruktansvärt sätt egentligen att liksom, det vet man, fattar man ju när man får barn också, att man måste vara så jävligt påläst för att ens ha någonting att säga till om. Alltså kan du inte allting utan till, alltså din historia, dåtid, samtid, nutid. Alltså kan du inte allt? Är inte du ett jävla uppslagsverk om hela Sápmi och politiken? Då har du inte en chans. Alltså inte en chans. Det är samma, det är bara att någon kallar det här för grön omställning är ju, alltså vi vet ju själva, det är fuck grön omställning, den existerar inte. Det är bara ett ord, grön. Ja. Men ingen annan ifrågasätter ju. Eller ingen annan ska jag inte säga. Men det är verkligen lätt att bara så här benämna omställningen som grön omställning. Då är alla så här, vad bra, då är det ju toppenbra. Och då måste man hela tiden, jag tar det som exempel, där måste man själv kunna ha liksom 50 argument och bara bam, 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 kunna spotta ur sig till varför det inte är en grön omställning. Du kan aldrig bara så tro att någon annan tar fighten, för det funkar inte så. Så att, det är, alltså, det är ett jäkla lass. Det är det faktiskt. Mm. Som vi lägger på våra barn också hela tiden. Utbilda.
Ja, men det är sant. Och samma det här liksom, som jag upplever, att det är ingen annan så här, icke-majoritetsmänniska måste kunna sin historia.
Nej.
Ingen vet ju någonting om svensk. Alltså nu generaliserar jag. Men det är ingen som förväntar sig det heller. Liksom, att du ska kunna rabbla alla de här kungarna och vad de gjorde och så vidare. Liksom. Eller att det ens finns vad samer är för typ av urfolk. Liksom. Den bördan läggs inte på någon annan.
Nej, verkligen
det
inte.
Det är så jäkla, det är som du säger, att man måste kunna allting för att ens gå ut där i debatten.
Mm.
Ja, visst. Annars blir du sågad och påhoppad.
Ja, 100%. Ja, direkt. Livsfarligt.
Exakt. Ja. Men hur är det för dig? Alltså, du pallar ju trycket uppenbarligen. Eller?
Ja, men ja, alltså, liksom, lite är väl så här, vad är alternativet?
Ja, men jag tänker att det inte är för alla. Det är väl det.
Det är inte för alla, men jag tror att det sa ju nog i den där söndagsintervjun också, så frågan, vad är dina, för jag har sagt någon gång att jag tror alla är född med någon, alltså att vi är ämnad till någonting liksom. Så frågan var, men vad tror du att du är ämnad till? Så det är jävla svårt att svara på, men jag vet ju att jag inte är rädd av mig. Mm. Alltså jag är väldigt orädd, för att jag är heller inte rädd för att det gör ont. Alltså så här, ofta är smärta, alltså tanken på att smärta når dig, det är ofta det som kan hämma människor. Att man är rädd för både den fysiska men också den psykiska känslan som kommer när man känner smärta. Och att den får folk att backa till att agera på vissa saker. Och jag har inte den där skräcken för smärta i mig, utan jag kan nog tolerera den och acceptera även den psykiska liksom, tyngden på något sätt. Vilket gör att jag blir väldigt orädd i mitt sätt att agera mot vad jag tycker är orättvisor. Och då är det ju liksom ett privilegium uppenbarligen som jag har, som jag måste utnyttja. Och det är väl då att använda sin röst till även de som inte kan det.
Mm.
Och nu kanske det blir som att man upprepar den där intervjun igen, men man ska ju vara medveten om det, att vi också alla kommer med så olika förutsättningar att man kan inte kräva allt av alla. Det är omöjligt faktiskt att göra det. Men har man förutsättningar till att kunna göra gott själv, då måste man nyttja dem. Annars kan man hålla tyst, tycker jag.
Det är väl kanske inte alla som har hört på den intervjun, så det gör ingenting.
Nej, såklart.
Ja, precis.
Nej, men jag tror mycket, jag tänker mycket på, alltså, fan, nu måste jag säga jävla filosofiskt, men jag har ju en, jag drivs ju väldigt, väldigt hårt av mitt samvete, och det är på gott och ont, liksom. Det kan jag också dräpa ibland. Men det, då blir valen väldigt enkla. När jag tycker att ett tungt samvete, det gör den smärtan jag är mer rädd för. Det tycker jag känns tyngre att bära än att bli kanske som utsatt på något sätt för att man försökte göra någonting bra.
Det är intressant. Jag har nog inte tänkt på, men jag håller helt klart med om det här med att, alltså, det som hindrar människor att göra saker, det är ju rädsla. Rädsla,
ja, det är det.
I tusen former. Och mycket rädsla av vad ska folk tycka och tänka. Och man är så extremt så upptagen om andras tyckande. Och att det verkligen är hämmande i så mycket, och utveckling och allt.
Det är det. Och så lustigt också, för ofta så tänker man ju på dem, alltså vad ska den och den tänka. Och de människorna som man tänker kanske först på ibland, det är personer som man ändå inte vill ha i sin klick. Och då blir det jävligt intressant att det är de som sen ska få styra dina val, liksom, och din persona. Och det är livsfarligt. Ja. Då har de ju vunnit, liksom.
Och de vet inte ens om det. Det är ju det också.
Nej. Så jag brukar också tänka, jag tänker väldigt mycket på, alltså på vad det är att leva och vara människa. Och att jag har en väldigt tydlig bild av vad för typ av person jag vill vara. Och att jag faktiskt då bara blir den. Alltså att jag tror att många ska faktiskt försöka tänka så. Alltså vad, om jag får måla upp en favoritperson, alltså som jag känner att jag skulle vara så trygg med, vad för typ av egenskaper skulle den människan ha? Och sen försöka bara efterleva det, liksom. Och då handlar det ju om att i grund och botten försöka göra rätt. Alltså inte bara när folk ser. För det, där är vi inne på samvetet igen, att säga, ja, du gjorde det där när den och den såg, men sen agerar du annorlunda när ingen tittar. Men kan du ha det på ditt samvete? Alltså orent samvete, det är faktiskt det värsta jag vet. Och jag tror att det där är också, jag har ju haft ångest i flera år, och panikångest, alltså jag har ju mått jättedåligt i perioder, och det första tricket för att försöka bli ångestfri är ju att försöka göra gott. Alltså det är ju verkligen, det är steg ett, typ, att vara god människa. För att ofta ångest kommer ju med skuldkänslor, fast man inte vet vad man har skuldkänslor för. Alltså att man bara känner att man, i alla fall så har det varit, för att man hela tiden ligger som steget bak. Jag bara, gud, det känns som att det är något jag har missat. Tänk om den är arg på mig. Alltså, mycket märkligt i ångest. Och då är det så, den första grejen man ska göra, det är ju verkligen bara försöka vara en god människa. Alltså då man kommer ganska långt, liksom. Sen är inte det lösningen på allt, men i alla fall ett tips. Tips, var snäll.
Ja, men också just det här också, att göra saker som när ingen tittar och ingen behöver få veta det. För det är något jag själv också så här, tänker på i mitt nya sätt att leva på grund av olika saker. Att det liksom, alltså måste alla veta allting? Måste, ja. Alltså att det gör mest liksom att också liksom vara till hjälp för andra och tänka.
Visst.
Vad kan jag göra? Liksom, kan jag vara till nytta här? Utan att tänka på mina egna själviska behov eller mina rädslor eller vad det är
som. Men också, det kommer ju gynna dig så mycket när du till slut känner att du faktiskt är en sån person någon kan lita på genuint.
Alltså det är en väldigt härlig känsla att känna att fan, jag är ändå det. Vad skönt. Alltså där kan jag ändå lita på mig själv på något sätt. Och kan man själv inte göra allt det där, då ska man inte ha jättemycket tro till sin omgivning heller. Tänker jag. Men då kan man inte kräva för mycket av andra heller.
Nej, nej precis. Mm. Kanske man aldrig kan, egentligen. Nej, jag vet inte.
Ja, lite kan man kräva.
Ja, man ska kräva vissa saker, men kan man förvänta sig saker?
Nej, men exakt. Alltså, det är ju det. Man måste ju verkligen gå in i sig själv ganska mycket och se, jag vill ju göra så här eller leva så här. Är jag inte det, men då kanske jag inte kan kräva det av min omgivning heller. Mm. Men är jag det, ja, då kan jag faktiskt säga för en talan om det.
Mm.
Mm. Vad djupa vi blev på en gång.
Ja, jag har inga problem med det.
Nej, det är härligt.
Mest intressant.
Mm.
Ja, jag var lite så här innan, bara shit, jag ska prata med en kändis. Hon är ju värsta kändisen, liksom. Alla vet vem det här är. Så bara, fast ja, men hon är människan också.
Jag är så enkel, jag är den enklaste varelsen på denna jord. Ja.
Ja. Ja, det är väl så, alltså, jag tänker också på, jag reflekterar lite på hur, när jag var barn och växte upp och liksom hur jag satte kändisar på piedestal och jag var så här, ja men det kanske alla gör, jag vet inte, och jämförde mig och tänkte, gud, hur har de slagit igenom och wow, vad lever de för liv och liksom den här föreställningen om att en kändis då är på ett visst sätt, det fattar jag ju idag att det liksom de var satta på piedestal, så att jag försöker plocka ner den tanken om att en människa är på ett visst sätt för att den råkar vara tillhör en viss grupp då. Mm. Så.
Visst.
Ja.
Det är inte lätt.
Mm. Men hur är det här kändislivet? Får jag fråga det? Det är så värsta så här tonårsfrågan.
Nej, absolut. Alltså, jag var ju själv så här autografjägare när jag var liten. Får runt med block typ. Så att jag fattar absolut. Nej, men det är ju, nu är det ju så märkligt, alltså för jag, det är inte så konstigt att man ofta liksom umgås med folk från sin bransch. Det blir ju lätt så för att man, alltså du vet, jag, nu har jag, alltså hela mitt vuxenliv har jag jobbat med det här. Alltså det är ju liksom, hur länge sedan, jag är 35 nu, jag har liksom stått på, jag har varit på turné sedan jag var 20 typ, alltså det är 15 år. Så att jag, det är väldigt länge sedan jag gjorde någonting annat än just det här. Och då alla som jag umgås som tajtas med, förutom här i Jokkmokk och mina bästa vänner här, är ju liksom folk i branschen och som jag jobbar med. Och då, där är det ju ingen som någonsin reflekterar över att, alltså att man har gjort, varit på tv eller så. Alltså det är det jag gör, det är mitt jobb, det är mitt team och mina managers är som min familj. Alltså vi... Så att det är ju så vardagsmat. Så jag kan ju fortfarande bli så... Jag tror att jag har något i ansiktet när jag är ute och går. Alltså folk tittar och tänker, vad fan? Det är också så annorlunda när man far neråt landet. Alltså Göteborg, Stockholm, Malmö. Där är det mycket vanligt att folk kommer rätt fram till dig. Det finns en sån här oräddhet över det där. Alltså att folk bara är på en gång så... Fan, ta en selfie! Här uppe så är folk nästan livrädda. Alltså istället så... Jag blir så jävla förvirrad ibland. Så bara, just det. Och så säger någon så här, ja det gick ju bra där i fredags. Jag bara, fan pratar, fattar ingenting. Du var ju på tv på det där. Jag bara, alltså, vet du, jag hänger inte med i allt sånt där. Jag bara, ha just nu sändes det där grejen. Och, så att det, på så sätt är det ju, det blir man nog aldrig van vid tror jag. Att man, jag är också ganska egentligen, alltså jag är väldigt social men jag är också ganska privat. Så att ibland kan jag bli liksom... Bara påminn om att just det fan, det är inte som att jag får ut och springer anonymt typ, alltså sådär. Men det är också ett jävla ilandsproblem, helt ärligt. Alltså det, då får man ju lite kanske byta yrke om man tycker att det är så jävligt störigt om jag ska vara ärlig.
Eller hur?
Ja men så är det ju. Men det är klart, ibland kan man ju bli så, alltså att man, men det är verkligen inte en stor grej. Jag har ett väldigt kul yrke ska jag säga, så att jag kan inte klaga på mycket. Ibland kan jag bli så förbannad. Jag satt med ett gäng, det var ett tv-program vi spelade in faktiskt, det var ett gäng kändisar. Där det var en av de här kvinnorna som berättade att hennes son ville också in i nyhetsbranschen och ville också börja jobba med musik och teater och sånt. Och hon var nej fy fan, du får absolut inte bli det. Du måste ha ett annat yrke. Och du måste ha ett riktigt jobb. Och vet du, det där hör jag ju så ofta.
Så jag sa det slut, jag bara, fan det där är helt jävla sjukt. Alltså, hur kan du säga så? Alltså, det där, jag hör skådespelare och artister säga det där jämt, att bara, gå inte i mina fotspår. Bara, det är så svårt, det är så slitigt. Bara, det är dummaste jag fucking hört, du gör ju det här för att det är underbart. Alltså, det är klart att de ska göra det, det är ju fantastiskt. Det är klart att det kan vara slitigt, men vet du vad som är slitigt? Att jobba typ dubbla skift i en jävla gruva typ. Alltså, jag vet inte. Det är få yrken tror jag som man kan ha, som man aldrig kommer känna sig lite trött av.
Alltså, så du att kan man, tänka mig.
Ja, men alltså, jag kommer inte på ett enda. Så att det får man ju bara checka upp för fan. Alltså, du kommer ju vara trött och sliten jobb på Coop, på förskola, alltså lärare, lastbilschaffis, artist, skådis. Alltså, det kommer väl med livet. Så att, nej, jag har ett väldigt kul yrke. Det är också, jag tycker att det är otroligt, för det gör ju också att jag kan... Jag tror att det är en jättestor del till varför jag mår så bra idag också. Jag har ju valt att bo i Jokkmokk, i mitt hus här. Jag älskar det, men jag tror att jag kanske älskar det också ännu mer för att jag har det här yrket som gör att jag också får flytta på mig.
Mm.
Alltså att jag får fara runt och se världen och nya platser och spela och gigga. Och då är det otroligt sen att få komma hem till skogen och bara vara i stillheten. För sen får jag få ut igen. Och så här, så det, ja, nej, jag måste säga att jag är väldigt, väldigt ödmjuk och tacksam för att jag får hålla på med det här. Ska jag säga.
Mm. Mm.
Sen att vara kändis. Ja. Kul. Det är kul.
Har du någon kändisbästis?
Ja, jag har ganska många. Mm. Men jag ska nog inte säga någon. Nej, för det blir så konstigt. Ja, ja. Men jag känner, alltså, musikbranschen är ju också... Det är ganska få som jag inte liksom känner eller har träffat eller du vet, så här, jobbat med. Den är liten. Det är lite som Sápmi, du vet, så här, alla känner alla. Ja, det är den där, det är den där. Man har sett backstage, eller man var på samma event, man spelar på samma festival. Och, och många är ju jättenära vänner. Liksom. Mm. Så är det ju.
Just det.
Och det blir inte heller, det är inte heller något... Alltså, jag... Nej, det, alltså, när man har jobbat med det här, det är ingenting man ens tänker på. Det är snarare att man fattar varför man klickar så lätt med folk i branschen. Det är för att man har samma märkliga livsstil på något sätt. Mm.
Just det, ja. Jag höll på att säga samma hjärnor också. Nej, men alltså det blir ju lite så att man väljer samma bransch. Det kanske är lättare att liksom
så ha är det
gemensamt.
Ja, men så är det ju. Alltså, man har ju väl, alla är väl för det första, om jag tänker musiker, så alla är väl lite alltså, på gränsen till... galna. Alltså man, det finns ju någonting som alltid ligger och balanserar. Det är ju liksom en hårfin gräns mellan geni och galenskap. Uh-huh. Som jag tror att många... Alltså det är inte ovanligt att många kreativa människor går in i väggen och kraschar. Alltså alla kommer... Förmodligen alla kommer göra det någon gång. Jag har gjort det. Och det är ju för att kreativitet är ju också... Alltså det är ju nästan psykos ibland. Alltså du vet, man måste vara lite galen för att jobba med det här, för att jag tror att vem som helst klarar ju inte av det, för det är för det som jag älskar gör ju, så får ju människor att få stresspåslag deluxe. Mm. Alltså att typ bo i en resväska halva tiden om året, nya platser, det byter scheman hit och dit, där är fotografer, nu ska du nu tv, nu ska du tävla i det, nu ska du prestera. Alltså det, för vissa är ju det värsta de kan tänka sig någonsin, att inte få vara så här. Jag vill bara vara hemma. Och typ, jag vill få ha till mitt jobb, det är tryggt. Sen vill jag få till stugan på helgen. Och jag fattar det också. Liksom, men det, den andra, det livet jag lever, det är ju... Man måste nog vara lite knäpp för att liksom känna en avslappning i det. Jag kan tänka att det är lite, du vet, som du pratar om ADHD. Att det är liksom... ADHD-medicin är ju liksom amfetamin. Som för vissa människor blir knas, liksom, om de tar det. Men det kan snarare få en person med en ADHD-diagnos att kunna koncentrera sig. Och lite är väl faktiskt, när jag säger lite, är väl så med det här yrkesvalet, att det är så här, det som kan få andra att bli helt jävla, alltså skulle få stresspåslag och ångest, är det som gör oss lugna.
Okay.
Alltså så här, jag blir lugn när jag är så, okej, nu har jag packat mina väskor, nu får jag, alltså att hamna på ett helt nytt ställe någonstans, alltså ja, det är alltså just. Nej, det finns ingenting i det som stressar mig. Det finns ingenting i att resa eller du vet, försenade tåg. Eller, alltså, Nej, ingenting som där stressar upp mig. Alltså jag tycker bara att ja, det är trevligt. Alltså jag tycker bara det är bara kul. Och så jag hamnar på något ställe där det var så här, du ska ju spela en låt nu. Jag bara, va? Ska jag? Var det inte bara en intervju? Nej, nej, du ska ju köra den här nya låten också. Ja. Nej, men alltså det är som ingen... Mm. Då tänker jag så här, fan vad kul. Det är det enda jag tänker. Så tänker jag med. Medan andra hade bara, du skämtar. Jag har inte förberett någonting. Alltså, jag vet inte hur jag ser ut. så att det är faktiskt lite likhet där kanske med... Ja, jag ska inte säga för mycket. Men det var ändå... Du fattar vad jag menar. Mm. Ja, alltså, vi kan ju vara på turné liksom i veckor, månader. Och klarar man inte av det, då kan man inte ha det här jobbet. Nej, alltså tycker man att det är jobbigt.
Mm. Jag hör ju det. Mm. Jag är nog en sån som skulle få stresspåslag.
Ja, men då är det bra att vi alla är olika.
Liksom. Ja, exakt. Vi alla behövs.
Mm. Verkligen.
Mm. Mm. Jag tänkte på det där. Men också när du sa det där med scenskräck, att den inte existerar. Ja, men då, ja, det är ju nog en fördel. Hör jag. Du vill inte fundera så mycket på det. Ja.
Men sen har jag också, det tycker jag är så lustigt, jag har ju också vänner i branschen som har enorm scenskräck. Alltså som typ kräks innan de går upp på scen. Och jag tänker ofta så här, alltså hur fan orkar du jobba med det här? Alltså om det ska vara så jobbigt varje gång, de finns ju också.
Mm. Okay.
Men nej, jag tycker bara att det är kul faktiskt.
Mm.
Det är otroligt att få jobba med något som man tycker är så roligt.
Eller hur? Det är ett privilegium också. Att du har hittat din grej och det går... Det gick jättebra från början, låter det ju som.
Mm.
Ja. Det ligger ju förmodligen extremt jäkla mycket jobb bakom som vi aldrig ser. Liksom. Mm. Så.
Alltså 100%. Jag träffar ju en kille nu. Och han sa just det, att han var fan, alltså, jag fattar ingenting innan. Man undrar, vad är det att vara artist? Det är väl typ gå upp och göra lite låt.
Ja, eller hur?
Bara, nu börjar han förstå hela maskineriet som pågår baket, bara... Man är helt slut sen. Alltså det är så jävla... Nej, jag tror inte folk fattar. Så jag driver ju ett bolag. Liksom. Det är ju ett stort bolag. Mm. Med massa människor inkopplade. Som ska ha löner och gage. Och det är ju ett företag. Ett företagande. Så att det är inte så att jag är ingen hobbymusiker. Som far runt med liksom så en gitarr på ryggen. Och bränner av några låtar, utan det här är ju på riktigt ett ganska stort, eller några olika stora företag som vi driver liksom.
Mm. Mm. Ja, men precis. Mm. Nu kan ju inte jämföra min podd med ditt artisteri och så, men det finns ju väldigt många, alltså man måste säga det, många som har en föreställning om att det här med podd är liksom bara, det är ju bara att trycka på play, prata lite och så tryck på sänd.
Nej, fy fasen alltså.
Nej, alltså jag kan ju jobba dygnet runt. Alltså jag har ju gått in i någon så här, jag kan inte sluta nästan.
Nej.
Det slår över lite mycket, för nu håller jag på så här och ska försöka bara det här, eller företagande.
Är det sant?
Ja.
Grattis, vad kul.
Det är ju jättekul, jag hoppas att det går bra. Det går som det ska gå. Men det är liksom så mycket jobb. Och tänka hela tiden, hur ska jag få in cash? Vad ska jag göra för det här?
Mm.
Planera, söka pengar. Eftersom man får inga pengar att göra podd. Liksom. Och har man inte ett kändiskap eller något sen innan. Så man kan bara göra en podd också. Men det är fortfarande inte bara att göra en podd. Liksom.
Ja, visst, nej, det är mycket... Jag vet ju själv vad det där, för nu sitter jag och klipper film för visuals, alltså som ska vara på scen. Som jag tog över det från någon fotograf, det är en lång historia, men till slut var det så här, jag gör det själv. Det tar ju sån tid. Det tar ju så jävla tid, jag har varit tvungen att lägga allt annat åt sidan i en vecka. Och det är ju så att jag vet det där, alltså sitter bara och klippa med filer hit och dit, det ska in och det. Det är ett meck. Jag är också imponerad av folk som håller på att vlogga, du vet.
Bara, det är också.
Hur i helvete? Det tar mig energimässigt, alltså att göra ett inlägg. Mina bolag och alla som jag jobbar med tjater, du måste bli bättre på sociala medier. Jag bara, så gud. Måste jag spela så jobbigt. Så vlogga hela dagen. Nej, jag fattar ingenting. Galet.
Men det är kanske samma, de fattar inte den artisteri. Man förstår inte riktigt. Nej,
det kan vara så.
Men ett så här inlägg på, ja, men vet du, jag blir helt slut. Jag har ju en hel lista på saker jag skulle ha skrivit på min blogg också. Men det går ju inte, det finns ingen kapacitet. Och ett litet inlägg, liksom, det ska ju tänkas till så mycket och vara digital kreatör också. On top of everything. Alltså det måste ju man vara.
Men det är också det, på tal om liksom, mitt yrke, det är det också. Ibland så vet jag att folk kan skratta och att jag kan höra på radio eller att det är så här skämt om att någon har blivit kopplad till en manager. Och bara, oj, då kunde den artisten inte ta det snacket själv. Man var tvungen att koppla till en manager. Varje dag, ska jag säga. Jag har två managers. Anna och Henrik, de är gifta med varandra. Lucky me. Vi har jobbat ihop på snart 10 år. Eller ja, i 10 år har vi jobbat ihop. Utan de två. Det var helt omöjligt för mig att hålla på den här nivån. Helt omöjligt. Går inte. Nej. Alltså det folk måste förstå, att det är ett företag. Ska man ta det till en nivå där det är, det har ju varit det nu, ja, men hela tiden jag har hållit på med det, men alltså så här, att det är det som är din ekonomi.
Mm.
Det är ingenting du gör själv. Det gör du inte. Alltså det är så mycket saker som ska tajmas. Alltså, vi har så många olika möten. Vi har nog möten varje dag med olika personer, och det är mejl och det är intervjuer och det är reportage och det ska vara fotograferingar och det är inspelningar och det är kontrakt och du vet, det så här, resor som ska bokas och gage, och det är moms hit och dit. Så att då kan jag bli, och att det finns ju hela den här, alltså en artist ska vara en artist och jag ska inte förhandla, det är inte jag som förhandlar liksom om pengar och så, jag ska bara vara artisten som kommer dit och spelar liksom. Och det, ibland kan jag bli så jävla less när jag hör sånt där, att man raljerar över att någon hade en manager, bara, ja men nog fan har man väl det, alltså det är liksom, det är ett maskineri detta. Mm. Det är otroligt mycket jobb bak i. För att få det att gå runt. Mm.
Ja, just det.
Bara få ut och spela nu. Du vet, så här, vi har med så mycket utrustning som ska kunna packas med. Och det är in-ear, så det är ljudsystem och det är trummor. Och du vet, det är, ja, men nu kommer vi ha nya backdrops. Och sånt. Alltså, allt sånt där är ju liksom, det kan man inte, det är ingenting du gör själv. Alltså, jag kan inte bära med mitt busslast ensam och koppla ihop allting. Nej, men alltså, det är helt omöjligt.
Ja. Ja. Såklart. Och musiker, och det är liksom allt möjligt.
Verkligen. Alla ska må bra och ha mat i magen och resa skönt och och lön.
Ja.
Ja.
Ja. Nej, men alltså, du har ju varit i TV och allt möjligt så här. Är det någonting som du kände bara, jäklar vilket moment det där var? Alltså det här bara, wow. Eller säkert massor förresten. Men...
Alltså jag har ju verkligen ett, och så fort jag säger det, så hela mitt de jag jobbar med, de garvar ju bara rätt ut. För det som blir som ett skämt typ, att det är min roligaste grej som jag har gjort. Men jag var, och det här är ju länge sedan nu, men jag var ju med i Stjärnhoppningen.
Vad är det för något?
Alltså det var ju ett program som gick på SVT. Och det här är ju länge, det var ju 2016 kanske. Där de tog ett gäng kändisar som skulle lära sig rida. Och sen så skulle man få tävla på Sweden Horse Show.
Oj.
I hästhoppning. Och det var ju sådär, då hade jag nästan just flyttat till Stockholm. Jag trivdes inte särskilt bra. Jag saknade skogen, jag saknade fjällen, jag saknade renarna. Och så fick jag den här förfrågan om jag var med i Stjärnhoppningen, och alla runt omkring var så här, alltså det här är ingenting du ska göra för din karriär, alltså det är ingen cool grej. Så. Jag bara, va? Innebär det att jag får lära mig rida? Japp, alltså de hade kanske två inspelningsdagar i månaden och sen resten av tiden, 4-5 gånger i veckan, privatträning. Mm. Alltså jag fick få ut och bara lära mig rida med utrustning, allting, privattränare, häst. Alltså det är det roligaste jag har gjort. Och jag vann hela skiten.
Oj!
Ja, och det var ju liksom, det var på Sweden Horse Show, alltså på Friends Arena. Det var ju tusentals alltså publikhav liksom. Och jag vann hela hopptävlingen. Och det var ju fan, alltså det kan jag fortfarande vara så här, fan vad sjuk grej. Alltså fan vilket, det var helt otroligt, för jag var också inne i, alltså det var jätte, jag mådde så jävla dåligt rent privat, så var det kaos i mitt liv då. Så att jag gråter ju bara när jag rider ut på vinnarhästen, för att jag är så jävla mentalt nedbruten, och sen så får jag vinna det. Alltså, det var så konstigt. Och det sjuka är att min dotter, som är superduktig på hästar idag, hon var ju bara 2, 3 år kanske när det där spelades in. Och red ju, fick ju rida på min häst där och du vet, så var med under några träningar. Och nu har de börjat sända den jävla stjärnhoppningen på SVT Play.
Jaha!
Jag bara, vad fan tittar du på? Vad, det är du! Jävlar, de har precis börjat sända det. Så jag såg ett avsnitt där när jag hoppade och bara, ja, men det där var fan det roligaste. Men det har ju inget med min artistkarriär, men tv-programsmässigt så ligger det ju 100% i topp. Mm. Det är svårt, vet du. Gills varandra var ju otroligt. Mm. Alltså det var ju otroligt och så jävligt känslosamt. Och sen Så mycket bättre var också otroligt. Alltså där träffade jag vänner för livet. Så att, ja, men det är mycket kul man har gjort faktiskt. Det är svårt att välja ut. Men Gills varandra är nog ändå. Alltså det var väldigt så omvälvande rent själsligt, ska jag säga.
Mm.
Ja, jag var i Nashville och
ja, just det.
Ja, och jag fick driva, jag hade en sån bucket list som man får skriva vad man vill göra, och jag har alltid velat, alltså, testa att driva boskap på hästrygg. För just så här, bara se vad är liksom likheten med renskötseln och allt det där, och det, jag fick göra det med en sån riktig cowboy. Så vi drev kossor där på hästrygg. Det var fan mäktigt. Och sen så träffade jag min kompis, eller vi blev ju vänner med Bill och stod vid Tears of Trail, alltså en flod där man bara dräpte massa natives och sjöng där. Och det var mycket som var väldigt starkt som jag kommer bära med mig. Det var det faktiskt.
Wow, vilka minnen. Vilka grejer.
Ja, ja, faktiskt. Också sånt som man bara tänker att jag får uppleva det här. Var tacksam jag är.
De som lyssnar då? Det kanske finns samiska ungdomar som lyssnar. Alltså, vad kan vi säga till dem? Alltså någon som vill bli artist eller testa det, eller vad säger du till dem?
Ja, men ett så ska jag nog säga att det är verkligen en myt att man behöver flytta ut från byn för att bli någonting. Så. Sen så är ju såklart, jag tycker dock att det är sunt. Jag skulle nog råda alla som kanske som har växt upp i en by att det är sunt att flytta på sig någon gång. Alltså det är bra att få iväg. Jag pratar själv med min dotter, jag tycker hon ska, jag pushar henne sen. När du börjar gymnasiet, du kan gå gymnasiet var som helst, jag följer med dig. Jag tycker att jag flyttar själv hemifrån när jag var 15. Och har ju inte bott hemma sen dess. Jag har ju bott överallt, alltså jag har ju varit överallt, men jag valde också för hem igen, alltså det går. Så att jag skulle säga att bara för att man lämnar byn ett tag så behöver man inte känna att man, många tänker att de nästan, du vet, gör slut med sin hembygd för det, och att det finns något skambelagt med att fara, men det är bara sunt, för ibland måste man lära sig älska platsen på nytt. Man behöver liksom se på det gräset där borta på något sätt för att kunna komma tillbaka. Så jag råder folk att våga flytta på sig och inte tänka att man måste ha bestämt sig. Alltså herregud, om det är unga som lyssnar så ska jag verkligen säga att det där är en jävla mytbild om att, vet fy fan, om man gick i nian och man blev så sönderpumpad med att man måste välja då. Alltså det är gymnasiet du väljer. Det är liksom det viktigaste som finns, och väljer fel då du kör du.
Vilket bullshit.
Ja, men det är bullshit. Alltså, gymnasiet är bullshit. Alltså det oroar inte. Ni kan göra vad fan ni vill. Alltså skit i det där. Många föräldrar tänker bara, säg inte så, men det kommer jag säga. Alltså det är jävla bullshit. Man kan välja om och göra nytt. Man kan göra slut med den man varit tillsammans med jättelänge, och man kan bli kär igen, och man kan byta jobb. För i helvete. Ja, och man kan flytta utan att tänka att nu har jag bestämt mig, nu ska jag bo här i hela livet. Nej, behöver du inte göra. Du kan fara någon annanstans sen. Så att försöka förstå, jag tror att någonting jag verkligen vill skicka med folk är att, alltså, titta hur världen ser ut. Den är fan mörk nu. Det är mycket som är kaos. Titta på den och förstå vilka möjligheter vi har som bor här. Alltså vi har jävuska möjligheter till att göra i princip vad som helst. Alltså vi bor i kanske ett av de bästa länder, trots att det är mycket skit, på tal om Gallup och hit och dit. Men som människor så är vi, det är få människor som har så mycket valmöjligheter som vi har. Att kunna testa faktiskt sina drömmar. Utan att riskera att få typ en kula i huvudet.
Ja, eller hur?
Mm. Och att kunna vara medveten om att vi måste, alltså vi måste också våga ta ställning. Alltså om vi kommer in på något annat. Alltså, jag tänker ofta på det. Jag kan bli så arg när folk, eller arg, men jag kan ju ofta få höra så, hur orkar du kämpa och du pratar om det här och du är ute och där. Hur? Alltså, jag står i mitt jävla blåkaklade kök. Alltså, otroligt, vilket snyggt kök jag har. Jag står inte här och har som polisrassiga som väntar på att stoppa mig i fängelse och tortera mig till döds. För att jag sa vad jag tyckte.
Nej.
Alltså, du vet, händer ju ingenting. För att några jävla H-ungar på Instagram kanske bygger någon hattråd. Who gave a fuck? I did not. Men så är de här jävla människorna som nu när de liksom röstar i Ryssland. Och då går dit en kvinna, ska lägga ner sin röst och istället så häller hon bara en blå vätska på alla röster som ligger i en urna. Medveten om att hon kommer förmodligen dö nu. Alltså det tog 2 sekunder så tog ju liksom hela polisen tog henne in och ingen vet var hon tog vägen. Hon gjorde det för att hon är så jävla trött på förtrycket, diktaturen. Och det där, kom ihåg det. Och se vars vi står, vad vi har för valmöjligheter. Och sen ska du fan skämmas om du säger att du håller dig neutral. Skäms. Mm. Det kan jag hälsa med. Det kan jag hälsa alla.
Bra. Ja.
Och sen ska vi också, vet du vad, sen ska man också sluta sura så jävligt mycket. Jag blir aldrig sur. Jag är så glad. Jag kan bli jättearg på riktiga saker. Men sura för fan inte. Livet ska också vara härligt.
Ja.
Så välj era strider väl. Men välj dem också när de behövs. Då får ni ta dem. Och sen de som inte behövs. Om någon som var otrogen med den eller den sa det. Det kan du ge fan i. Skita i och kommentera. Så väljer du de viktiga grejerna.
Ja. Ja. Nej, men precis. Nej, där svarar du på dig själv. Alltså det här, alla de här. Oh, man behöver ju bara en googling så dyker det upp så mycket hat. Och jag blir helt matt.
Är det så? Jag var blir matt. Vet du, man ska inte googla.
Nej.
Alltså, jag googlar
jag gör inte det.
Nej.
Men jag var ju tvungen att googla dig nu då. Så är det ju.
Det är inte jag. Fy fan. Oh.
Nej. Nej, men precis. Alltså gud, jag fattar inte om folk orkar. Men det är en helt annan.
Jag vet vad de orkar. Alltså, jag ska säga vad det handlar om. Det är just det där. Det där är ett så jävla svepskäl. Det är så många som låtsas vara. Vissa säger också någon slags så pondus och status i att säga, jag är en stark människa. Jag är skinn på näsan. Jag är kaxig. Jag säger vad jag tycker. Och det är sådana som ofta, de gillar att dra igång drev. De tycker att de har skinn på näsan för att kan sitta på en fest och snacka öppet skit om andra. Trycka ner andra, kalla folk vad fan vi, för jag skiter i vad du tycker om mig. När det kommer till kritan och de riktiga frågorna, då vågar de inte yttra sig. Alltså de människorna finns det gott om. Det är mina värsta personer alltså. Jag tycker så illa om det. Och att man kan lägga den energin på låtsas fighter. Som betyder noll. Noll, noll, noll. Och det tror jag också att det är en sån viktig grej att komma ihåg. Att alltså, allt sånt där smittar av sig.
Absolut.
Det umgås man med för mycket sådana folk. Jag tror att man ska också börja då reflektera över om man själv blir formad i rätt riktning. Och blir man inte det, alla människor som man umgås med ska ju få en att vilja bli sitt bästa jag. Eller på automatik bli bättre. Går det åt andra hållet så ska man börja fundera om man är i rätt klick.
Mm.
Faktiskt. Med det sagt, släpp ju album. Juhu!
Ja, det är snart.
Ja, det är snart. Jag pratar så jävla mycket. Jag måste vara tyst någon.
Jag ska snart släppa iväg dig. Men jag har en grej som jag bara måste säga. Och jag vet inte om jag sagt det till dig någon gång tidigare. Alltså du har ju träffat så mycket folk. Och folk har sagt saker hela tiden. Men jag har en sån här jätterolig grej. Och det är att din Adja och min Aja. De var buddies i Stockholm. De gick samma utbildning. Så det är så jäkla kul. Och vet, jag har ju vuxit upp med min Aja, John Paul Persson, han har ju pratat om denna Johan Märak. Och haft så mycket historier och pratat om tiden i Stockholm. Och pratat om Johan Märak, alltså så mycket. I hela min uppväxt, hela min barndom. Och jag tänkte, vad är den här Johan Märak för någon gubbe? Det är någon av Ajas gamla gubbkompisar.
Men, den bästa gubben var det.
Ja, såklart.
Ja, fan vad glad jag blev, vad kul.
Så det är vår lilla koppling på något sätt. Jag känner inte dig privat. Så.
Men, nej, då har vi en koppling. Men vars bor du?
Jag bor i Kautokeino nu, men jag är ju från Horsbotten i Jämtland. De så
du bor i Kauto nu?
Ja.
Vad kul. Ja, kanske man måste komma och hälsa på då.
Ja, du är välkommen.
Jag var lite på väg dit nu i påsk, men sen ville de ha mig till Stockholm. Jag ska sitta i någon panel där, men det ger sig inte fara. Men jag var lite taggad på Fatkaut, det var ett tag sedan.
Mm.
Ja, men gud vad kul. Men gud vad kul, då kanske din AI är på något... Han har ganska mycket kort därifrån, fotografier.
Ja, ja.
Säkert. Han är säkert där, när de var och flörtade med någon,
ja, någon precis.
Ja, jag vet absolut vilka... Vad de där gick för.
Ja, eller hur?
Jag
har utklipp från en så här svensk damtidning eller något sånt där.
Och där de är dansar? Det...
Nej, de står. De är så på någon mingelbild från Stockholms uteliv. Två eller tre samiska unga män. Och det är, antar ju nu att det är Johan Märak, Johan Palt Persson. Och den tredje vet jag inte vem det var.
Så att, och nu är det Lasse. Kan det vara Lars Birak?
Vet inte.
Kanske. Det var sjukt. Alltså, för jag har också från en svensk damtidning. Men då är han är på någon filmpremiär, tror jag det är. Det är någon filmstjärna som är där. Och då är det kort när de dansar. De var ute i svängarna alltså.
Ja, de var ute.
Yeah. Vi går i deras fotspår, min vän.
Precis.
Fan, kul. Fan, vad härligt. Åh, ja. Oh, glad jag blir. Det var fint att höra.
Ja. Det var apropå den här intervjun i söndags.
Ja, ja, toppen.
När du pratade om din Adje. Jag tänkte mycket så min egen. Även om det är de samiska kvinnorna som, liksom, som jag brinner lite extra för. Så fasen, det finns vissa samiska män också. Som jag bara,
100%.
Ofta, de har gjort mycket. Och han är ju en av dem.
Ja,
det lät som det var samma. Det är ju samma för dig.
Så. Ja, så är det.
Ja.
Mm. Och det har ju liksom inget att göra med att de är män egentligen. Men att det var otroliga. Liksom. Det var ju Adje.
Ja, stommen.
Mm. Ja, verkligen.
Men
det här var ju supertrevligt.
Ja, verkligen.
Tusen tack för en trevlig pratstund. Hoppas du fick lite matnyttigt.
Om du gillade det här avsnittet, ge mig 5 stjärnor eller ett hjärta beroende på vart du lyssnar på poddar. Det skulle göra mig jätteglad. Så tusen tack på förhand.